Persson i P1.
Jag heter Kajsa Ingemarsson alltså, och jag kanske ska presentera mig lite kort. Jag är 44 år, jag är gift, har två barn, bor i Stockholm. Jag är 1,78 lång, jag har 40 i skor, det är inget jag är stolt över, men det är ett faktum. Jag tycker om att baka, jag rider gärna, jag tycker mycket om hästar.
Så inleder Kajsa Ingemarsson sin höstsäsong som programledare för sitt allra egnaste åkeri i P1. Och åka av blev det. Det här är några axplock av det bästa från höstens Ingemarsson i P1. Och vi ska börja med ett exempel på journalistik med en veckas fördröjning. Kommer ni ihåg Sofia Arkelsten-affären och det lilla ordet uppfatta?
Ja hörni, det har gått en vecka nu sedan Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten var i blåsväder efter att hon låtit sig bjudas av oljebolaget Shell på en studieresa till Frankrike. Ingen missade väl det. Jag inser i och för sig att en vecka i nyhetsvärlden är lång tid och att jag rimligen borde ha gjort som alla andra och släppt det här nu. Jag menar, Sofia har tagit sin fight, hon klarade sig igenom den med jobbet i behåll. Livet har gått vidare både för Sofia och för Moderaterna och för alla journalister. Men inte för mig. För det är något i det här som gnager, som inte vill släppa sitt grepp om mig. Och vänner, jag vill att ni lyssnar på de här klippen ur Rapport förra veckan. Och lägg märke till det där lilla ordet. Uppfatta.
Jag uppfattar att allting jag har gjort har jag gjort inom ramen för mitt uppdrag som riksdagsledamot. Däremot så gör det mig besviken om det kan uppfattas, och bekymrad gör det mig om det kan uppfattas som att jag har påverkats på ett otillbörligt sätt.
Det är därför hon säger att det är olyckligt och beklagligt om det uppfattas som att det har varit grund för en otillbörlig påverkan. Men hon uppfattar att givet hur innehållet såg ut och vilken roll hon hade, att det var förenat med hennes uppdrag som riksdagsledamot.
Mm. Det tog ett tag innan jag fick fatt i vad det var som retade mig så med det hon sa. Och som sen Fredrik då höll med om. För det var ju inte det faktum att Sofia Arkelsten eventuellt visat dåligt omdöme och låtit sig bjudas på en studieresa av ett multinationellt oljebolag. Vilket i och för sig var illa nog kan man tycka. Utan det var snarare att hon inte för ett ögonblick visade att hon förstod vad det var vi andra var upprörda över. Lyssna på Sofia en gång till.
Jag uppfattar att allting jag har gjort inom ramen för mitt uppdrag som riksdagsledamot. Däremot så gör det mig besviken om det kan uppfattas, och bekymrad gör det mig om det kan uppfattas som att jag har påverkats på ett otillbörligt sätt.
Janne Lindqvist Grinde,
hej.
Du är retoriker.
Japp.
Mm, och lektor vid högskolan i Gävle kan vi säga.
Uppsala universitet faktiskt.
Ja, så pass. Är det bra retorik vi hör här?
Det beror ju på vad du menar med bra. Jag har också, precis som du, lyssnat på det här ett antal gånger och skrivit ner och läst den här texten. Och jag försökt, som retoriker är jag väldigt liksom intresserad av hur man formulerar sig. Och jag tror ju att de där detaljerna kan avslöja rätt mycket om innehållet. Liksom, och om vad som ligger, vad ska vi säga, bakom orden. Så jag har kollat på den här formuleringen och jag har kommit fram till att det finns exakt tre möjligheter.
Jaha.
Och jag kommer säga emot dig lite grann här, din irritation. Men man kan säga att det finns tre möjligheter.
Det kan du inte, för den är min.
Ja,
du kan säga emot uppfattningen.
Ja, men jag kan uppfatta det som att du uppfattar det som att jag uppfattar det som att du har fel.
Okej.
Jo, men så här är det. När hon säger att hon uppfattar att allt hon har gjort har hon gjort inom ramen för sitt uppdrag som riksdagsledamot, då måste det betyda att antingen så vet hon inte om hon har gjort allt inom ramen för sitt uppdrag som riksdagsledamot.
Nej.
Och om hon inte vet om hon har gjort det, då kan man på en gång tänka att då borde hon inte ha stuckit, för hon borde ha varit säker på det innan.
Och dessutom kan man tycka att en människa i den positionen ska faktiskt veta sådana saker.
Absolut, det får man ta reda på.
Man får inte vara lite dum i huvudet i det här läget.
Nej.
Och det tror jag inte hon är heller.
Nej, det tror inte jag heller. Men det är i alla fall liksom, vad ska vi säga, en logisk möjlighet är att hon inte vet.
Ja.
Och den andra möjligheten är att hon vet att hon har gjort rätt. Men hon törs inte säga det.
Nej, hon vill verka ödmjuk.
Ja, just det. Precis. Ja, eller kanske. Men å andra sidan, om hon vet att hon har gjort rätt, då kan hon ju, då skulle hon ju kunna ta sig ur det här då, bara genom att komma med bevisen för att hon har gjort rätt, och så vore saken förbi.
Ja.
Så att i så fall så tycker jag det verkar också lite så här, kanske, vad ska jag säga, kanske småkorkat då. Fast å andra sidan så tycker jag att om det är så att hon har gjort rätt och hon vet om det, då får ju hon beklaga liksom att andra uppfattar det fel. Hon skulle till och med i så fall kunna få vara sur över att andra uppfattar det fel och kritisera oss som har uppfattat det fel.
Och det gör hon, som jag uppfattar det.
Ja, fast lite så här i smyg, eller hur?
Hon säger det i smyg, ja. Och det är det som har retat mig så, att jag inte kan släppa att jag plötsligt sitter med Sofia Arkelstens misstag i mitt knä.
Jag förstår det, men om hon skulle ta den, vad ska man säga, ta den kampen på riktigt, så vore väl det rätt okej. Om hon sa det här missförstår ni, det här var rätt liksom.
Ja.
Men hur som helst så gör hon inte det, utan hon säger bara att hon uppfattar det som att hon har gjort det.
Men varför säger hon inte bara, varför säger hon inte bara att jag fuckade upp, kort sagt? Det hade ju varit mycket enklare.
Ja, kanske. Om det är sant så är det ju enklare.
Ja, men annars så kunde hon ju... Alltså alternativet som jag ser det, antingen så säger man... Ja, det här var dumt gjort.
Ja, just det.
Ja, så här borde inte jag ha gjort. Mm. Eller så säger man, jag har gjort rätt. Ja, ni har fel.
Ja, så skulle man kunna säga. Alltså antingen så säger man, det här, jag är oskyldig. Eller så säger man att jag är skyldig, men... Ja. Men förlåt, eller men jag var tvungen, eller någonting sånt där. Men alltså, nu har jag sagt att det finns två möjligheter. Antingen vet hon inte, eller också vet hon att hon gjort rätt, men vågar inte säga det. Eller så är det tredje, som jag känner mig mest orolig för faktiskt. Det är att det enda som hon tycker är viktigt, det är hur saker och ting uppfattas.
Ja.
För hon säger ju att hon blir besviken om det uppfattas som att hon har påverkats på ett otillbörligt sätt. Men samtidigt säger hon själv att jag uppfattar att allt jag har gjort är inom ramen.
Ja.
Men om det är så att det enda som spelar roll här är hur saker uppfattas, då har ju hon helt fel i så fall. Eftersom då måste man ju säga att vi är bra många fler och bra mycket rationellare som har uppfattat det åtminstone problematiskt det här. Så att det konstiga, alltså varför blir man politiker om det enda som man bryr sig om är hur saker uppfattas?
Det här är lite intressant tycker jag, därför att Moderaternas förre partisekreterare då, Schlingmann, han uttryckte sig ju så, jag har ett citat av honom här. Syftet är att Moderaterna i valet 2010 ska uppfattas som en progressiv kraft i kampen mot miljöproblemen. Det står i deras program.
Okej. Ja, det är kul. Alltså, för då måste man fundera på, antingen så, varför säger han så? Menar han att de inte är det men ska uppfattas på det sättet?
Har paketeringen blivit viktigare än innehållet?
Ja, alltså jag försökte nu, jag gick till Nationalencyklopedin och slog upp ordet uppfatta innan den här sändningen. Och har du sett vad som står där?
Nej.
Det står att uppfatta det är att bli medveten om genom att ta emot och bearbeta vissa yttre fysiska retningar med hjälp av ett eller flera sinnen, särskilt hörseln. Och så sen så kommer det då en massa exempel här. Mm. Och då är det bara exempel som är till exempel så här. Jag är så förkyld så jag kunde inte uppfatta smaken. Eller jag kan inte uppfatta nyanserna i den här dikten.
Nej.
Hela tiden så bygger det på att uppfatta, det är fel, eller hur?
Ja.
Alltså man är så förkyld.
Man är ute åtminstone inte i en diffus,
precis,
gränslös verklighet så att säga.
Ja. Och så jag tycker att alltså, när man använder det här snacket om hur det uppfattas, så signalerar man ju lite grann att sanningen spelar ingen roll.
Ja, men det är ju det som är mitt stora problem här. Men jag läste om det här med muter, någon som kunde det här som sa att det finns egentligen inga bestämda regler. Det finns inget som säger att hon har gjort rätt eller fel.
Mm.
Man har ju bestämt sig nu för att inte göra någon utredning heller.
Mm.
Utan det handlar om allmänhetens uppfattning. Och i sådana fall har hon ju gjort fel, för jag uppfattar det här som en tokighet.
Ja, alltså i så fall så har hon gjort fel eftersom allmänheten uppfattar det som fel. Det är sant, ja. Det måste jag hålla med om. Men alltså, det jag ändå känner mig orolig för är just det här med att hur politiken uppfattas blir det viktiga. Och inte själva argumenten eller innehållet. Och nu skulle de kunna säga då förstås så här att jag övertolkar det som händer eller det som sägs här. Men som retoriker är jag helt övertygad om att ordvalen signalerar någonting viktigt. Och till och med i den där korta repliken från Arkelsten så säger det någonting om hur hon ser på politik. Och det gör mig rätt orolig.
Janne Lindqvist-Grinde, tack så jättemycket för att du var med oss.
Tack.
Hej.
Hej.
Du lyssnar till det bästa från höstens Ingmarsson i P1.
Ja, tack vare Wikileaks har vi också fått upp ögonen för de amerikanska diplomaternas begåvning när det gäller metaforer. Vi blev väl alla lite till mans generade över den ganska träffsäkra beskrivningen av Carl Bildt som en medium-sized dog with a big dog attitude. En mellanstor hund med en stor hunds attityd alltså. På byrån Nyström och Ingemarsson så har vi inspirerats av denna poetiska beskrivning av en politiker och tagit den lite längre. Vi går vidare på hundtemat helt enkelt, Ulf. Eller
ja,
vad säger du?
Ja, vi har tagit alltså längre.
Vi har en ganska lång lista här.
Ja, vi har en ganska lång lista.
Så att vi drar igång med den på en gång.
Mm. Du börjar och jag hänger på.
Ja, precis. Fredrik Reinfeldt.
En ledsen hund.
Mona Sahlin.
En trött hund.
Lars Ohly.
En gammal hund.
Maria Wetterstrand.
En populär hund.
Peter Eriksson.
En lurvig hund.
Anders Borg.
En hund med tofs.
Leif Pagrotsky.
En liten hund.
Beatrice Ask.
En ännu mindre hund.
Jan Björklund.
Otäck hund.
Andreas Karlgren.
En svag hund.
Carl Bildt.
En lång hund.
Fast det var lite fantasilöst tycker jag.
Var det inte du som...
Nej, det var du som skrev det. Ja. Gudrun Schyman.
En skällande hund.
Peter Norman.
En rik hund.
Göran Hägglund.
En kristen hund.
Tobias Billström.
En streberhund.
Nyamko Sabuni.
En svart hund.
Maud Olofsson.
En hund som sitter när den kissar.
Och Göran Persson.
En före detta hund.
I somras tillbringade jag mycket tid under ett träd. Det är ett stort, vackert körsbärsträd som står på vår tomt på landet. Några bär ger det inte, men ack så rofyllt det är att sitta där under den susande kronan med en kopp te. Ibland fick jag nästan tvinga mig därifrån för att ta itu med andra sysslor. Jag kände mig så omhändertagen av det där körsbärsträdet. Så varmt omsluten av någon sorts, ja, kanske moderlighet. Det var så påtagligt att jag började fundera över vad det egentligen var som hände mellan mig och trädet. Vi förmedlar insikter till varandra, sa trädet som svar på min fråga. Du berättar för mig om människans villkor och om hennes begränsningar som du finner svåra att bära. Jag berättar om din del i alltet. Hur du och jag är samma, hur också dina rötter går djupt ner i jorden och din krona sträcker sig vida ut mot rymden, sa trädet som visade sig vara ganska vältaligt. Människan är läraktig, sa hon, och det är er största fördel. Hjärnan ni fått kan ständigt lära om och lära nytt. När allt fler av er märker hur gamla spår och gamla mönster inte längre tillfredsställer era behov, kommer ni att tänka ut nya sätt. Körsbärsträdet gjorde en kort paus. Det fanns ingen brådska i vårt samtal, men något jag skulle kunna kalla för skärpt uppmärksamhet låg i luften. Hon samlade sig och fortsatte. Det lugn och den ro du finner i min närhet kommer många människor att känna och ta till sig. Energin står inte stilla, den vandrar från individ till individ och binder oss alla samman i ett nätverk av en storlek och dignitet som inte går att omfatta. Var trygg i det. Du är inte ensam. Du har all kraft i universum att tillgå, precis som du och jag delar kraft i varandras närhet. Tänk på min krona som ett paraply, en stjärnhimmel över dig, så förstår du kanske varför lugnet och tryggheten infinner sig så lätt. Du är både skyddad och samtidigt del i det stora. Så vackert är det att finnas på denna jord. Så vackert är det att leva tillsammans, avslutade trädet och lät en vind susande svepa genom hennes grenar.
Du lyssnar till det bästa från höstens Ingemarsson i P1.
I våras fick jag tips på min blogg om en föreläsning på nätet. Det var en kvinna som kallade sig Little Grandmother och som var shaman. Hon var en av jordens wisdom keepers, sa hon i talet på nätet. Och hennes budskap handlade om att vi som lever på jorden här och nu måste börja minnas vilka vi är genom att lyssna till våra hjärtan istället för till vårt sinne. Det hon sa berörde mig på något sätt som jag inte riktigt kunde sätta fingret på. Och när jag fick veta att hon skulle besöka Stockholm nu i höst så tog jag chansen och bad att få göra en intervju. Vi träffades i fredags här i Radiohuset och just nu kommer vi inte hinna höra hela intervjun, men vi kommer lyssna på några olika delar av det. Och med mig i studion för att prata om det hon säger har jag bland annat Annika Dopping, välkommen.
Tack.
Du är journalist bland annat. Du har, vad jag förstått, länge intresserat dig för frågor om andlighet och personlig utveckling.
Mänskliga frågor överhuvudtaget. Jag är som en humla bland nektarn då.
Okej. Hur kom du i kontakt med Little Grandmother?
Jag fick tips från flera håll och det får jag hela tiden och väldigt många. Och jag litar bland annat på en kvinna som heter Annette Karlström nere i Helsingborg och som är en väldigt stark andlig profil i Sverige. Att hon sa att du måste träffa henne för du kommer verkligen uppskatta det hon vill förmedla.
Och det har du gjort också och du har dessutom varit på hennes föreläsning där jag också var i helgen. Anton Gels, välkommen hit.
Tack.
Du är professor i religionspsykologi vid Lunds universitet. Mm, jag visste knappt att det ämnet fanns än.
Jaså.
Hade du hört talas om Little Grandmother innan vi ringde dig?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Och nu då?
Och nu, ja, jag blev direkt nyfiken så att jag kollade upp lite grann på nätet och hittade en del föreläsningar. Jag tyckte att det var oerhört spännande alltså.
Mm. I fredag satt jag då alltså i en studio här i Radiohuset tillsammans med en livslevande shaman. Och det var ju något förvirrande för hon såg ju helt vanlig ut. Hon hade vanliga kläder på sig. Hon såg lite ut som någon jag känner uttryckte det, en soccer mom. En sån här fotbollsmorsa som står och hänger liksom med ungarna. Hon är bara 32 år. Väldigt blond. Hon ser inte alls ut som en indian. Hennes mamma är indian däremot. Men hennes pappa är vit. Det första som infinner sig är ju liksom, vad är skillnaden mellan Little Grandmother och privatpersonen Keisha Crowther, som hon ju heter?
Good question. Keisha Crowther is just an ordinary person like everybody else who has dishes to do and laundry to fold and two little kids to take care of and lives an everyday, ordinary, very ordinary life with the common problems of everyone else. Little Grandmother is someone who is closely in contact with the other side and who listens to what they have to say and tries to understand and gets taught lessons from the other side quite clearly and then is asked to teach these to my brothers and sisters on the planet. And so Little Grandmother is someone who has a lot of pressure on her shoulders to understand what is coming in and then feeling that responsibility and the importance of teaching my brothers and sisters all over the globe what needs to be shared at this time.
And who am I talking to now? The laundry
the girl this doing is, the dishes or the wisdom keeper?
This is Keisha speaking now while I transform into little grandmother and start to listen to answer correctly, to take myself. It's a process of taking myself out, Keisha, and becoming a hollow bone to listen to the wisdom from the other side and speak that wisdom as it comes through as little grandmother.
Ja, Keisha berättar ju här att hon är en helt vanlig morsa med disk och tvättberg och en massa andra vardagsproblem. Medan Little Vad var svårt här
ja,
att säga. Little Grandmother är en person som står i nära kontakt med den andra sidan. Som lyssnar på vad den andra sidan berättar för henne och som har ett uppdrag att förmedla för världen vad hon får lära sig. När jag frågade henne vem är det jag intervjuade just nu, så säger hon med viss tvekan att det är Keisha. Men att hon kommer att transformera sig till Little Grandmother under intervjun för att kunna svara korrekt på frågorna. Men Anton, vad säger du? Kan man förklara en sån här uppdelning av en person?
Hon kallar sig ju shaman, och shamaner är ju en slags specialister som kan komma i förbindelse med den osynliga världen, så att säga. Det finns ju många människor, alltså kanske majoriteten på jorden, som tror att det finns en tro på en osynlig värld, och då är det naturligt att det finns specialister som kan komma i förbindelse på ett eller annat sätt. Hon verkar vara en sådan person.
Så hon är helt enkelt ett proffs?
Ett proffs, ja visst, som har då två sidor. Att jag har ju träffat en rad shamaner i olika länder, och när de agerar som shaman är det liksom en annan personlighet som kommer fram.
Mm. Ställer hon sig som till förfogande för den här personligheten då? Är det din erfarenhet av de shamaner du har träffat?
De som jag har träffat tillhör en stor grupp som kallas för besatthetsgruppen. Det vill säga att deras medvetande säger att de lämnar kroppen för att skapa utrymme för den som ska låna kroppen. Som i de fall som jag har studerat har varit olika gudomligheter som lånar shamanens kropp, så att säga.
Mm. Men man är ju inte shaman bara för att man tror på den osynliga världen, så att säga, utan det här är...
Nej, man har upptäckt en speciell begåvning också att komma i förbindelse med den.
Eller som i Keishas fall, att hon har blivit, hon har fått ett uppdrag, som hon säger själv
hon
lite
fått
senare.
Ett uppdrag. Ja, just det.
Annika, du har ju träffat henne, du har intervjuat henne och du såg henne på scen. Upplevde du skillnaden mellan de här två personerna, Keisha och Little Grandmother?
Inte så där jättedramatiskt att det var någon personlighetsförändring, det tycker inte jag. Utan jag tycker bara att hon var väldigt stark och trygg och förankrade sig själv när hon svarade. Men när jag hade intervjuat henne efteråt så blev hon en liten flicka och sa: "Åh, lilla Keisha, tycker det här var jätteläskigt." Och så, men grandmother, little grandmother säger bara: "Go for it, du fixar det här." Och då liksom lekte hon med det här. Men jag menar, hon är ju som en vanlig stark kvinna, tycker jag, när hon pratar.
Mm. Ja, hon känns väldigt trygg i sig själv. Mm. Om ni vill se hur hon ser ut så kan ni också se det på hemsidan. Keisha växte upp i Colorado och det verkar vara en ganska trasslig barndom när man lyssnar till henne, eller hur?
Fruktansvärd.
Ja, hennes föräldrar var ofta borta. Hennes syster hade ett allvarligt hjärtfel och de försvann med henne iväg på sjukdom. Hon hade flera syskon dessutom som var
alla fyra syskonen är utvecklingsstörda utom hon då.
Ja, precis. Mm. Anledningen till det fick jag inte riktigt klart för mig, men Keisha lämnades i alla fall till släktingen när hon var liten, och där utsattes hon för diverse övergrepp som gjorde att hon flydde ut i naturen och tillbringade väldigt mycket tid ute i vildmarken. Och där började hon uppfatta naturen och djuren på ett nytt sätt, berättar hon om. Och när hon var ungefär 8 år så började en röst tala till henne och hon började se energi. Hon pratade om att hon började se energin i allting som lever. Men det här förstod hon ju snabbt var något som inte alla gjorde. Hon höll det här för sig själv fram till dess då hon fyllde 30. För då hände någonting speciellt i hennes liv.
But the age 30, I received a phone call from the elders, indigenous elders of the North American Indians tribe, which my mother was raised on a reservation.
I must ask you, did they call you by phone?
Yes, they did.
Yeah?
Yeah, on my 30th birthday, I received a phone call. And they said, we know who you are. We know that the grandmother's past have been teaching you all of these years. And there are 11 others like you on this planet, and you're called wisdom keepers. And you are taught directly from the other side, this wisdom. And you have a responsibility to teach this to your family, all of us, that all people, we should join together as children of Mother Earth. And this tribe will be called the tribe of many colors, and you are to be their shaman.
You said you mentioned a voice that taught you.
Yes.
What is that the voice of?
I call her Mother Spirit. She's never given me a name.
Is it a voice, or is it a knowledge?
It is knowledge that comes through a real voice.
Mm-hmm. So mm-hmm. you hear the words.
Absolutely. And if I don't understand, they will repeat.
Okay.
So if I don't understand the lesson, they will stop and ask, child, do you understand? And I give a very real answer. And if I don't, they start again.
Okay. Mm-hmm. So you got this phone call on your 30th birthday. That must have been kind of a shock.
Yes, it was a very big shock. And then to hear the responsibility with, I was told, with great blessings, there comes great responsibility. And of course, my heart sunk thinking, you know, what comes next? Mm. But just to hear a voice tell me, we know what you've been going through. We know that you hear voices. It's okay. Mm. In one moment, my life was okay. You know, I was okay. In one moment, someone else knew what I was going through, and I wasn't so crazy. I wasn't so different. Somebody gave me clarification or just gave me the knowledge of it was okay.
Keisha säger att hon blev uppringd på sin 30-årsdag av ett, hur ska man översätta det, ett äldre råd för de nordamerikanska indianstammarna. Hennes mamma växte upp i ett indianreservat. Och den som ringde berättade att vi vet vem du är. Vi vet att förfäderna har undervisat dig i åratal. Och vi vet att du är en av 11 vishetsbärare. Eller en av 12, borde vara, det fanns 11 andra tror jag. Vishetsbärare i världen, wisdom keepers. Och att du har ett uppdrag att förmedla den kunskapen du får av den andra sidan. Och det ska du göra genom stammen The Tribe of Many Colors. Och jag frågade henne om den här rösten som undervisar henne från andra sidan, om den är verklig, om det är en röst eller om det är bara en känsla. Men hon säger att det är en röst och hon kallar den rösten för Mother Spirit, morande. Och hon blev väldigt känslosam när hon berättade vad det betydde att få den här bekräftelsen från äldre rådet. De sa, vi vet vad du har gått igenom, vi vet att du hör röster och det är okej, du är inte galen. Anton, den här rösten som hon talar om, vad är din erfarenhet av människor som hör röster på det här sättet?
Jag har i mina egna studier inga direkta erfarenheter av människor som hör röster, så det kan jag inte säga. Däremot måste jag lägga märke till att den här trastiga barndomen måste rimligen ha stor betydelse, och 4 syskon som då var handikappade, utvecklingsstörda, och att hon då sökte sig, och övergrepp mot henne, och att hon då sökte sig till naturen, alltså som någon slags ställföreträdande trygghet. Alltså alla de här faktorerna måste rimligen ha haft en stor betydelse för att hon gick in i någon slags inre dialog. Alltså inre dialoger i religionscykliens värld känner vi igen. Alltså till exempel den heliga Birgitta hade ju inre dialoger med Jesus till exempel, och sådant förekommer ju i religionens värld, att man utvecklar den typen av inre dialoger, särskilt då när förändrar relationen är störd och när hela ens grundläggande trygghet är satt i gungning, så kan man tänka sig det.
Men hur ser du på det här som har studerat det då ändå? Ser du det som att det här är en röst man uppfinner i sig själv, eller kan det vara så att detta verkligen är en röst någon annanstans ifrån?
Som religionspsykolog så måste jag hålla mig till den allmänna psykologin, och då är liksom röstens upphov är alltså inre, det är alltså röster som produceras inifrån. Jag kan inte räkna med att det finns några röster där ute.
Vilket i och för sig överensstämmer med det hon sen pratar om, att det är inom oss vi har guden.
Ja, just det.
Som hon kommer att berätta lite senare. Men om man nu hör röster, hur kan man veta vilken röst man kan lita på och inte lita på?
Jag antar att det har att göra med att hon har hört röster sedan hon var 8 år. Så att hon är liksom förtrogen och har liksom socialiserats, har umgåtts med de här rösterna sedan tidigare och känner sig förmodligen trygg. Förmodligen är det den trygghet hon fick genom de här rösterna som kompensation för den oro och det kaos som fanns i hennes liv som barn.
Mm. Annika, tycker du att det är konstigt det här när hon berättar att hon har röst?
Ja, jag måste erkänna att jag kopplar ur intellektet i det läget. Och det, alltså jag tycker det kan vara en gripande historia vad hon har varit med om. Mm. Men det som jag lyssnar efter är det här ett budskap som bär frukt, liksom, som hjälper människor, som verkligen som känns som sund förnuft också. Och bara ovanligt förankrat. För att annars så kan man fastna. Det finns ju massor med människor som hör röster som inte alls är gynnsamma och delar ut, som bara för destruktivt med sig. Men hon lyckas ju nå ut. Det märks ju inte minst det här explosiva på YouTube där hon finns nu. Mm. Att hon liksom slår an en ton i människor, någon längtan, som någon existentiell längtan. Och vissa avskräcks säkert av det här hokus pokus pratet och andra attraheras av det.
Men kan man, du skiter i hur hon har fått tag i det, bara du bryr dig om kärnan i det hon som sägs sen.
Jag tror att vi alla har precis, vi är ju som andra djur en sorts, vi har glömt bort att vi har kunnat känna att den där växten är bra för min hormonobalans som en ko kan känna. Vi har haft liksom en annan kontakt med att vi är så lika på cellulär nivå. Och sen om man talar, så att vi, det här rent evolutionärt tror jag att det finns en sorts inre visdom som inte alls långt tillbaka i vår tid. Och att hon hittar ord och så för det. Jag tror det är därför det slår an till så många, för man känner att jo, men det finns någon sorts gammal visdom som har ärvt som vi har glömt bort för vi är så upptagna med vårt huvud. Mitt intellekt förnekar ju allting, så att det är liksom ingen idé att fråga det, utan jag frågar hur känns det i kroppen?
Ja. Hon ska få berätta lite grann om vad en shaman är och vad den andra sidan är.
Well, you can describe a shaman in many different ways, and all indigenous cultures have one. It is someone who is very close to the other side. My tradition,
and the other side is, just for clarification,
the other side is the side of spirits, the side of our ancestors who have passed. Where great spirit rules, and great spirit is all love and light, is its energy, is a voice, it is those who have crossed over from this life to the other side. And the other side is wisdom and knowledge, and it is all love. One thing I would really like to point out is the other side is not a scary side at all. It is all knowledge, all love and light. Everything alive is made of love and light. Everything.
So you are the kind of the bridge between our world and the other side.
Yes, the indigenous people call it a mist walker. What I'm asked to do is keep one foot in this reality side here on the planet and one foot on the other side, the side of spiritual ways.
What happens if you lose the foot in this side?
Well, if I lose the foot on this side, I go completely to the other side, and then it's very, very hard to get back. I've experienced this a couple of times in working in a shamanistic way when I'm working on a group of people to go in and to adjust their energy or to help them with emotional problems. If I allow myself to go completely to the other side, I lose function of my body. Mm-hmm. And it's very hard to get back. And that is a bit scary for me. I have experienced fear in trying to get back, because that is scary, not to be in control of this human body. So
did you receive help to get back?
I did.
From your spiritual?
I received help on the other side, and I received help from those helping me here that were at my side.
Okay.
Putting some water nutrition in my mouth, putting pressure against my body so that I could feel it again. There are certain techniques that get me right back.
Ja, Keisha påpekar, för det är fortfarande Keisha vi hör här nämligen. Snart ska vi få höra Little Grandmother också. Hon påpekar att alla ursprungskulturer har en shaman. Och att en shaman är en som lever nära de döda förfäderna och andevärlden. Att den andra sidan är en värld av ljus och kärlek och inte alls en plats man behöver vara rädd för. Och att hon som shaman står med den ena foten i vår vanliga verklighet och den andra i andevärlden. Hon berättar också att hon varit med om tillfällen när hon nästan tappat kontakten med vår värld och varit på väg att gå över gränsen, att kroppen nästan slutat fungera, men att hon då fått hjälp tillbaka. Ja, jag tänker så här, att det här är lite av en vattendelare nu när hon pratar om den andra sidan. Antingen så tror man på att det finns en, som du sa Anton, en osynlig värld, kanske med andar och förfäder, en plats där vi kommer ifrån och dit vi återvänder. Eller så är det här totalt mambo jumbo. Vad säger ni?
Ja, alltså, som religionsvetare så lyssnar jag på vad människor har för berättelser, vad de har för upplevelser, men jag tar inte ställning till om det är sant eller falskt. Men som människa kan jag ju tycka att det är väl bra att hålla en dörr öppen. Alltså det är ju klädsamt. Jag menar, vi kan ju inte göra anspråk på att ha koll på sanningen i sin helhet och verkligheten i sin helhet. Utan det är möjligt att det finns alternativa verkligheter. Det är inte bara möjligt utan till och med troligt om man lyssnar på fysiker och så vidare.
Vad säger du, Annika?
Jag kommer att tänka på någon som sa till mig för många år sedan att var inte rädd för den som söker sanningen, men var väldigt rädd för den som har hittat den. Mm. Alltså, våra sinnen är så extremt begränsade. Bara flugor eller delfiner eller fladdermöss eller ormar kan liksom varsebli mer än vi kan. Och att låta dem vägleda oss, jag menar, när vi ser hur all vetenskap lär sig mer och mer och kvantfysik och så. Jag intar ett väldigt ödmjukt förhållningssätt, precis som Anton. Jag vågar inte säga vare sig det ena eller det andra, men det är självklart att det finns många som missbrukar sånt här och påstår sig gå med budskap, så man får ju vara extremt selektiv och verkligen, och där säger Kisha att man får vara väldigt binär och känna liksom, får jag kraft och energi av det här eller visst, alltså lita på kroppen och hjärtans svar om det känns bra eller inte.
Annika Dopping och Anton Gels samtalade med Kajsa Ingemarsson om shamanen Little Grandmother alias Kisha Crowder. Och vill du höra mer av det här samtalet eller intervjun med Little Grandmother, så rekommenderar jag ett besök på sverigesradio.se och hemsidan för Ingemarsson i P1. Och så lite musik, va? Irma Schultz-Keller kom till studion och bjöd på sin Joni Mitchell-tolkning Blank is. Vid pianot Mats G. Eriksson.
Närmar sig jul, de hugger ner träden, de sjunger alla sånger om kärleken och glädjen, och önskar mig en blank is jag kan färdas bort på. Men här kommer ingen snö, det är fortsatt ganska grönt. Jag tänker tjäna massa pengar, sen ska jag lämna den här miljön, och jag önskar mig en blank. Jag kan färdas bort på. Jag önskar mig en is så stor att mina skridskor bar mig långt. Och jag önskar mig en blank is jag kan färdas bort på. Jag ångrar bra, och han älskade ljuvligt och alldeles underbart. Och jag önskar mig en blank is jag kan färdas bort av. Jag är så komplicerad, jag är självisk och svag. Nu jag förlorat den enda jag någonsin velat ha. Jag önskar mig en blank is jag kan färdas.
Det bästa ur Ingmarsson hösten 2010.